Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Idag är en stor dag. Podden fyller ett år. När det första avsnittet publicerades 17 januari 2020 hade jag inte kunnat föreställa mig att jag ett år senare skulle ha spelat in 26 avsnitt med så många fantastiska gäster. Det tänkte jag fira med ett inåtblickande avsnitt om allmänbildande poddar. Till min hjälp har jag två gäster. Fritte Fritzson som driver Allt du vill att veta, en av Sveriges största bildningspoddar, och Fredrik Hillerborg som är programledare för den populära podden Lära från lärda. Vi samtalar om varför vi driver våra poddar, hur vi förbereder avsnitt och väljer ämnen och gäster. I samtalet diskuteras också om det ligger någon sanning i ryktet om svenskars förakt för bildning och finkultur. Hur kommer det sig att män och kvinnor verkar dras till olika ämnen? Och vad gör ett samtal mindre lyckat? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. När du lyssnat klart på avsnittet blir jag mycket tacksam om du sätter betyg och skriver en kommentar i iTunes. Då börjar vi samtalet. Välkomna till min podd, Fritte Fritzson och Fredrik Hillerborg.
Tack.
Tack så mycket.
Det här blir ett litet navelskådande avsnitt. Vi ska prata om det här med att ha bildningspoddar som vi alla tre har. Jag tänker att jag är lite grann kusinen från landet. Jag är rookien som började i januari 2020. Och du, Fredrik, du har hållit på sedan 2014 med din podd. Och Fritte, du har hållit på sedan 2015. Så att ni är veteraner i sammanhanget. Jag skulle först vilja höra lite grann hur ni beskriver era poddar. Kan inte du börja, Fritte?
Ja, men det är en allmänbildande podd som heter Allt vill att veta som kommer ut en gång i veckan. Där jag träffar experter på olika ämnen. Och den är ganska bred på det sättet att det kan vara allt från svarta hål till Sherlock Holmes. Så det är alla fakulteter på ett universitet plus populärkultur kan man säga.
Just det. Hur kommer det sig att du har blivit så bred?
Jag har nog med mina personliga intressen att göra. Och att jag vill göra en bred produkt där man kanske blir överraskad vissa veckor. Aha, det här ämnet kanske jag inte hade tänkt att jag skulle lyssna på, men så gör man det ändå och finner man det intressant. Och jag tycker också att det är få ämnen som jag inte tycker är intressanta. Det handlar ju mycket om vem som berättar.
Just det. Och för din del då, Fredrik, vad skulle du säga? Hur beskriver du podden?
Den heter ju Lära från lärda och en fackbok, en författare. Så att det är väl egentligen den gröna tråden, den röda tråden säger man, är ju att det är en fackbok helt enkelt.
Vi fattar om du säger gröna tråden också.
Jag släpper också avsnitt en gång i veckan och det är en fackbok och jag träffar en författare, jag läser fackboken innan, så att det är väl egentligen det den handlar om, att jag har väl tyckt från början att fackböcker får ju mycket, mycket mindre uppmärksamhet än Camilla Läckberg och GV och de här, så att det är ju som det som är grejen.
Att lyfta fram fackböcker är ditt kall.
Ja, men precis. Det var väl liksom grundtanken i alla fall. Och sen har det blivit att det är en massa olika ämnen som många forskare, akademiker som har en massa genomtänkta tankar. Och jag väljer väl ut de bästa svenska fackböckerna som släpps, skulle jag. Det är mitt mål i alla fall. Mm.
Jag ser lite grann, när jag jämför min podd med eran podd, så ser jag att du, Fritte, du som du säger, du är bred. Det är lite grann som att så här, men vetenskapens värld, allt från finns det utomjordingar till historiska händelser, det är väldigt brett. Och Fredrik är ju noga med dina fackböcker ju, så att du blir ju bred på så sätt också i och med att det är fackböcker.
Ja, precis. Jag tycker det där är en svår fråga, för att folk kan tycka att det är brett, och sen kan jag höra också att det handlar, jag väljer ju ämnen som går att böja och att diskutera. Så det är ju till exempel inte fysik och matte och så här som är ganska fast eller inte så mycket historia, utan snarare man kan diskutera och böja och liksom prata kring. Så det är väl kanske den typen av böcker som är, om jag tittar ämnena. Alltså vad som helst, kreativitet eller relationer eller ja, attraktion eller vad det nu kan handla om.
Ja, just det. Vi ska prata om det lite hur ni gör era ämnesval. Så jag tänker bara för min egen del så märker jag att jag kanske är lite mer åt, vad ska jag säga, humaniora kultur. Jag hamnar lite mer åt kulturfrågor tror jag, utan att ha egentligen
någon egentlig avsikt att hamna där. Jag är väldigt intresserad av det själv, men jag ser ändå när jag tittar på mina 25 avsnitt som har spelats in i skrivande stund, ser det ganska mycket. Men det är religion, kultur, kanske ganska specifik litteratur ibland och sådär. Så där är ni lite bredare. Så jag ska inspireras av er idag. Men kan vi gå in lite grann på hur det kommer sig att ni startade era poddar? Du Fritte, varför började du?
Ja, men det var min sambo, som också är min flickvän. Tjej, jag vet inte vad man säger. Som sa till mig att du som är liksom intresserad av kunskap och allmänbildad, du borde starta en podd som handlar om allting, som har ett nytt avsnitt varje vecka med ett nytt ämne. Gör det nu innan någon annan gör det. Och så sa jag ungefär så här att men jag har så mycket andra projekt på gång så att jag tror inte jag gör det. Och så sa hon en gång till, men nu, du borde verkligen göra det här. Gör det nu innan någon annan gör det. Och så drog vi igång. Och det blev ganska bra från början, i alla fall lyssnarmässigt. Sen har väl podden utvecklats innehållsmässigt förhoppningsvis. Men det var nog, och så märkte jag att jag tyckte det var väldigt kul.
Ja. Och din podd, den är jättestor, eller hur?
Ja, den ligger väl någon slags mellanskikt. Alltså, det finns ju några poddar som är gigantiska. Men den ligger väl på topplistorna, men inte kanske så här topp 20, men kanske topp 50.
Vilket är helt otroligt imponerande.
Ja, jo, men det är det ju.
Och du har ett par hundratusen lyssningar per månad, eller?
Ja, det är mellan 250 och 300 000 lyssningar per månad.
Det är ju helt enormt alltså.
Ja, men jag boostar den där feeden också. Jag lägger lite 5 minuters avsnitt som ökar lyssningar och sådär. Men där någonstans i alla fall.
Ja, otroligt.
Har den växt den senaste åren, eller har den legat hyfsat still? Eller?
Ja, den har legat stilla ända sedan vi började egentligen. Den växte till 300 000 ganska direkt.
Jag minns att vi pratade om det någon gång. För det är konstigt ju.
Ja, det är ju både konstigt och inte konstigt. Eller jag menar, det kommer ju nya poddar hela tiden. Alltså, som du har släppt en podd och sen finns det andra poddar som tangerar det man gör själv. Och alltså, alla konkurrerar med om uppmärksamheten. Så att på det sättet, så hade det inte funnits nya poddar, då hade den kanske podden växt, eftersom man har en stor bakkatalog som folk kan lyssna på också, plus de nya avsnitten. Men så jag är glad att vi har samma lyssnarsiffror med tanke på den mördande konkurrensen.
Jag vet att Erik Skylt, som jag har haft som gäst, som har den här podden Myter och Mysterier, när de började för typ 2015, då var det ju också hundratusentals, och de har ju tappat lyssnare. Mest för det är fortfarande en jättefin podd, men för att då när den kom så var det wow, Myter och Mysterier och bildning och häftigt och så här. Men nu har ju, det finns ju så mycket, så att det är svårt att hålla ett sånt lyssnartal uppe. Men du då, Fredrik, vad är bakgrunden till att du började?
Det var väl egentligen att jag, efter att jag pluggade och började jobba inom kommunikationsbranschen, så fortsatte jag läsa fackböcker, vilket är väldigt märkligt. Det finns ingen annan i den branschen som gör det. Eller jag känner för övrigt inga andra som knappt läser böcker heller. Men, och så när man läser fackböcker så ibland så kan man ju få en så här kick av att det är så spännande och intressant. Och någonting som man liksom, wow, vad cool, en så här tvåölsberusning. Och så kände jag så här, det här vill man ju prata med någon med. Och alla runt omkring mig, eller ingen runt omkring mig, hade ju läst det som jag läste. Så började jag tänka så här, men om jag skulle träffa författaren så kan jag prata om det, ställa frågor, och så blir det en win-win-situation. Så att det var där det började.
Ja, jätteroligt. Jag känner igen mig jättemycket i det där, att man har ett stort behov av att prata om det man precis har läst, och då finns det ju ingen bättre att prata med än den som faktiskt har skrivit boken. Så jättehäftigt. Vad ska ni säga att ni har för drivkrafter då?
Vad som har mejslats fram för mig nu den senaste, speciellt senaste året, tror jag är att det jag vill bidra till, det är ju att fler ska få upp ögonen för läsning, fördjupning och reflektion. Och jag tycker att som kunskap och den biten har blivit, det är en av de viktigaste sakerna kanske i världen i vår tid just nu. Så att bidra till det betyder jättemycket för mig. Och sen för min egna del så är det ju en passion, att det är för att det är kul. Men att jag också kan bidra med någonting. Att jag lär mig, och att det är väldigt roligt. Att det är så det är väl egentligen som både och, så här, individuellt men också något större.
Mm. Och du då, Fritte?
Jag passade över till Fredrik, för att jag tänkte så här, har jag några drivkrafter? Men med kunskap, alltså att lära mig saker. Alltså, det blir som att gå på universitetet igen. Så det är otroligt tillfredsställande. Även om det är när man ska tugga i sig så mycket litteratur man gör, alltså, det är inte alltid det är kul. Ofta är det kul. Men i ljuset av att man har andra grejer i sitt liv också, så kan det ju ibland vara så här, okej, nu ska jag läsa 600 sidor om något ämne. Och för jag vill verkligen läsa boken också, för jag märker ju hur glada gästerna blir när man har läst och förstått det de har skrivit. Och det bidrar till ett mycket bättre samtal. Det är många gäster som säger, ja, men tack för att du hade liksom läst och det var så bra frågor. Ja, nu klappar jag mig själv på ryggen, men ni förstår, ni känner säkert igen det här också. Att om man tar gästen på allvar och tar ämnet på allvar, så är det ju så mycket vunnet. Och sen är det ju, en annan drivkraft är ju för min del inkomst, för att jag har ju podden på Acast och det är en del reklamspottar och så säljer de en hel del sponsorskap också. Men det bygger väl på att man kommer upp i en viss volym kanske, för att de ska lägga ner någon tid på det sättet. Men det har ju blivit en del av det jag jobbar med.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag vill bara snappa upp en grej som du sa tidigare, Fredrik, där med att svenskar eller dina kompisar inte läser. Och det finns ju en sån här, man brukar prata om att svenskar har ett bildningsförakt, eller att svenskar inte är så intresserade av de här klassiska stora kulturella frågorna eller bildningsfrågorna. Jag har en kompis som drog en anekdot om en fransk affärsman som han hade träffat, som sa att det värsta man visste i Frankrike, det var att få åka till Sverige på affärsresor eller ta emot svenska affärsmän i Frankrike, för de var bara intresserade av att prata jobb. Det andra länder, vad de var intresserade, då gick man på operan liksom på kvällen sen, eller man gick på teater, eller så diskuterade man något litterärt verk. Men svenskar var intresserade av att prata det man jobbade med. Vad är er syn på svenskars bildningshunger?
De där historierna har jag ju också läst och förfasats över, såklart. Nej, men jag tycker att det finns någon slags poäng i det där, att vi är ett ganska torftigt folk på det sättet. Och det är hela den politiska kulturen är också lite speciell. Alltså det är inget fel att Stefan Löfven är liksom svetsare från början. Han har en gedigen politisk erfarenhet och har ju utbildat sig under vägen. Och det visade sig också att hans engelska var ju faktiskt ganska bra till slut, när han då väl pratade med Trump och andra internationella hotshots. Men om man kollar på hur Macron till exempel då kan liksom börja liksom prata om Hollebecks liksom litteratur i så här 10 minuter och bara analysera det, så blir man ju lite så här avundsjuk. Sen kanske inte Frankrike är ett bättre land än vad Sverige. Det kanske är någonting fint att vi är lite så här trubbiga och tråkiga, men man saknar kanske något av det här spirituella som finns, som man i alla fall tänker sig finns på kontinenten.
Vad var frågan?
Vad tänker du?
Wake up, pretty boy.
Vad tänker du om svenskars syn på bildning?
Jag vet inte just det där med bildningsfrakt. Det har jag inte tänkt på så mycket. Det jag har tänkt på är ju snarare att folk inte läser så mycket böcker. Jag själv läste inga böcker alls förut, så jag känner igen mig i det. Jag jobbar ju också mot studenter och ser att man förknippar kunskap och läsning med något tråkigt. Och jag försöker ju förmedla, eftersom jag också har hittat att det kan vara roligt, så det är ju ett av mina budskap. Du sa det där med när man träffar affärsresor eller på ett mingel till exempel, så är det ju många som, ja, man pratar jobb och så vidare. Men där känner jag själv att jag ofta kan svänga in på ämnen som är intressanta, som jag har med mig från böcker jag har läst. Och det blir ofta sånt som, ja, men det, folk tycker det är kul att prata om. Och det är jag väldigt glad för att jag har med mig. Men jag har inte tänkt på just det där synen på svenskar. Och det vet jag faktiskt inte riktigt.
Men sen är det så olika nivåer och dimensioner av det här. För att det finns ju någonting, ett ord som kallas för lifemanship. Och det är väl ungefär samma sak som cocktailkunskap. Att man då kan föra sig i olika salonger. Mm. Och för min egen del så skulle jag säga att jag är ganska bred. Jag kan prata om Houellebecq. För att jag har läst kanske typ 2 böcker av Houellebecq. Jag har tillräckligt mycket på fötterna för att kunna säga någonting om Houellebecq. Mm. Men sen kan jag också prata om Degerfors IF. För att jag är intresserad av fotboll. Alltså men det är många intellektuella som är samtidigt väldigt smala. Och det gäller ju framför allt, skulle jag säga, folk som håller på med klassisk musik, opera, teater. Alltså det finns ju fruktansvärt mycket, inte korkade, men otroligt oanmälbildade människor inom de fälten. Mm. Och det har väl ganska mycket att göra att liksom, repar du violin i 8 timmar om dagen, så du hinner ju inte liksom konsumera någonting. Men många av de här människorna tycker jag ibland har liksom en, så här, en aura av kultur över sig. Men när man hör dem uttala sig om någonting annat än om violin, så är de ju fullständigt ointressanta att lyssna på. Ni märker att jag går igång på det.
Ja, men precis, jag vill haka på det. För det jag ser, det är att det finns ett förakt mot det som vi skulle dock, till och med att vi i Sverige kallar det finare kultur. När det är, den ryska litteraturen ses ju i Sverige som något så här, vem är du som läser sån där snobbig Dostojevskij? Utan alltså, är man en stor bokläsare i Sverige idag, en bred bokläsare, då läser man det som Pressbyrån presenterar. Det kan ju vara allt från topplista, men också kvalitativ litteratur. Men det är inte liksom, jag upplever att många bokmalare läser det som liksom är på snackisarna just nu. Och man delar väldigt tydligt upp, det här är så snobbig litteratur. Liksom, det där är Horace Engdahl-litteratur du håller på med. Så där, att det är väl den grejen som jag menar, att det är så här, som jag upplever i alla fall när man har träffat europeer, att de är lite mer bekanta med Houellebecq eller någon lite smalare liksom fransk litteratur eller vad det nu må vara, så det ses inte som att man är fisförnäm på något sätt. Det är väl det som jag noterar.
Ja, du har säkert rätt. Jag tycker det är väldigt intressant med mediekonsumtion och mediedieter överhuvudtaget, att vi alla människor har sina personliga mediedieter idag. Vi tre har säkert helt olika. Och samma gäller ju böcker. Och man läser helt olika saker i mycket större utsträckning än tidigare. Eller lyssnar och tittar och läser. Så jag tänker att det har blivit ännu mer så fragmenterat. Färre gemensamma nämnare. Mm. Om man skulle gå på en fest och det är 50 pers. Jag tror det är få där inne som har läst samma böcker under året.
Mm. Jag kan känna ett visst motstånd mot den här gamla kulturen. Ja. Att kommer det något nytt på SVT Play eller Netflix, så kollar jag gärna på det. Jag kollar på den här, vad heter den, Jakten på en mördare nu, om Helene Nilsson och de här uppmärksammade mordfallen. För att det är samtida, även om det handlar om 80-90-tal, så är det samtida och det är lätt, inte lättsmält, men det är ju rätt lättsmält också. Men, och samma sak med litteratur, att då kommer det kanske den här omtalade Karin Smirnoff-trilogin, Jag får ner till bror. Mm. Och som jag tycker är helt fantastiskt, men jag kanske, det finns ett visst motstånd mot att då liksom gå till specialistbokhandeln eller bibblan och låna Bröderna Karamazov då till exempel, för jag tänker att den kanske man ska ha läst. Mm. Och det är samma sak med film och tv, att då kanske det är ett motstånd att liksom, då vill jag inte se Stalker av Tarkovsky, för att den är, för det första så måste man gå liksom och hitta någon slags DVD på någon outlet så där, för den finns inte på strömningstjänsterna, eller också får man gå på någon sån här cinematekvisning då. Mm.
Tarkovsky är väldigt extrem. Jag menar, det är ju verkligen, det är ju smalt, men om man tänker Karin Smirnoff är ett bra exempel, för det är absolut, nu har inte jag läst henne, men det är inga konstigheter, men det är oftast det man ser, att folk, nu är det boken som är i ropet, och att det liksom, gärna läs dem, men ibland så finns det, och nu säger inte jag att alla är så här, det är klart att folk läser andra saker också, men att plocka upp lite spännande äldre texter. Det finns jättemycket bra texter från 1800-talet som är lättlästa och bra.
Säg en.
Charles Dickens är bra. Jag har ju många fina böcker och så. Men, ja.
Apropå det spåret då, alltså, med tanke på vad som har hög och låg status, så har ju facklitteratur, skulle jag säga, ju väldigt osexigt. Alltså väldigt idag. Och det är ju också ger ju mig en uppförsbacke. På ett sätt, när man pratar fackböcker, så håller folk på att somna. För man förknippar det med ett ganska trist, kanske, om man har pluggat eller sådär.
Och sen finns det ju också en könsskillnad där, för att kvinnor läser skönlitteratur och romaner och noveller, och så läser män facklitteratur då, föreställningsvis då, historia och krigshistoria. Så där, det är ju en otrolig, eller som jag har förstått i alla fall, en otrolig skillnad med vilken litteraturkonsumtion man har, beroende på om man är man eller kvinna. Nu är vi helt ovanliga då.
Ja. Så, men det är ju, jag hörde att redaktören för förlaget Historiska Media pratar om det. Hur ska vi få kvinnor att läsa våra böcker? De har en strunt procent som kvinnor som läser deras böcker. För det är ju mycket så här, slaget vid, så här, att det klassiska manliga krigshistoria liksom, som de här förlagen, som det förlaget gör ut. Ja. Hur förbereder ni era avsnitt?
Eftersom min handlar ju om en bok, en författare, så är det helt enkelt så att jag har ju som en egen lilla redaktion, kan man säga. Att jag har ju research här, jag har koll på böcker som hela tiden strömmar in, alltså nya böcker som kommer. Och jag försöker ju hitta, jag har ju passerat 200 avsnitt, 200 böcker, men jag försöker ju hitta nya ämnen eller nya takes på gamla ämnen, så att det är det jag letar efter hela tiden. Och de som är bra, så att jag får ju böcker, går igenom och kollar, researchar, läser och hittar dem som jag känner att det här kan man göra, det här är ett spännande ämne och gräva ner i. Och sen utifrån det så bokar jag författare och spelar in.
Mm. En jäkla massa läsning du sysslar med då alltså.
Ja, precis. Och alltså, om det är en bok som man kan ju märka ganska tidigt, så jag läser ju inte ut den helt om den inte är bra, såklart.
Nej.
Men det blir en del läsning, ja, precis. Mm.
Och du då, Fritte?
Jag är lite latare, för att jag läser nog inte en bok jag inte kommer göra ett avsnitt om.
Nej. Så du vet att du kommer göra ett avsnitt om du ens plockar upp boken?
Ja, i de allra flesta fall skulle jag säga. Men det är kanske något enstaka fall. Jag bläddrar lite innan jag kontaktar författaren. Men jag får väl lite egentligen... Det liksom finns tre olika sätt som vi gör ett avsnitt. Det ena är att jag tänker att det här är ett bra ämne. Det vore ju jättekul att göra någonting om svarta hål och gravitationsvågor. För det ligger i tiden och det är Nobelprisat och det är svårförklarligt. Men låt oss göra ett försök. Och det andra är då att det är ett förlag eller en PR-byrå som hör av sig. Den här, nu kommer... den och den personen ut med en bok som handlar om det och det, skulle det vara intressant. Och det tredje är att folk på Facebook-sidan och mejlen hör av sig och så här. Det vore kul att höra någonting om kommunismen eller om när Sverige blev svensk eller vad det kan vara, något ämne, och då kan man plugga upp det den vägen.
Hur vanligt är det, skulle du säga, att lyssnare hör av sig?
Ja, men det är ganska vanligt. Jag brukar liksom uppmana i slutet, hör av er liksom med ämnen och förslag på experter. Så det, folk kommer med ämnesförslag ganska mycket, och ibland plockar vi upp det också. Så det är kul. Men research kan ju vara, är det någon som har skrivit en bok, så det är ganska mycket liknande det du gör. Att läsa boken och sen försöka kondensera ner det till bra och begripliga frågor. Annars, om det är ett ämne som inte har en bok sådär, eller som, där det finns flera böcker kanske, om jag ska göra ett avsnitt om Ingmar Bergman, då läser jag väl kanske, börja med Wikipedia och sen vet man ju ganska mycket, eller ja, förhoppningsvis då, om man har någon slags bild av Bergman, om vem han var, och sen så kanske man läser, hittade någon bok där man läser en del, och sen så kollar man på några filmer bara för att få en känsla av, komma in i det helt enkelt.
Så där är du plötsligt finkulturell.
Ja, självklart. Självklart.
Ja. Du ser kläm med tre Bergman-filmer, det är ju liksom, det är ju typ Tarkovsky.
Ja, ja, men så är det faktiskt. Det,
får lägga till där, precis. I min research, så som du sa, det ingår också att folk hör av sig. Alltså författare, hej och hå, jag har släppt en bok, eller PR-folk, eller lyssnare, sådär. Så det kommer in i. Så det, i min sållningsprocess så har det växt. Så i början, när jag började, då var det väldigt mycket egen handpåläggning. Men nu är det mycket tips och sen att det hjälper mig väldigt mycket.
Verkligen. Vad har ni för liksom magkänsla där när det kommer till att välja ämnet? Så att, finns det risk att ni blir för smala för att ni själva diggar det här ämnet och att publiken faktiskt inte gör det?
Jag tycker det är en avvägning. Så här, ska jag göra det jag tror på, det som är bra och intressant, eller ska jag göra det som jag andra tycker det är bra? Alltså det är det klassiska. Det är liksom sex säljer, eller ska man göra något lite djupare än så? För mig är det ofta så att jag vet ju heller inte i förväg hur gästen är. Och jag tycker att den är en sån stor del om det blir bra eller inte. Hur bra den är på samtala. Och det vet jag inte innan. Så att jag, även om ämnet är bra, så kan det bli ganska platt. Och även om boken känns som ja, så kan det bli jäkligt bra.
Mm. Har du ställt några avsnitt någon gång?
Vad heter det?
Har du ställt, alltså slängt?
Ja, ett avsnitt, men då var det att gästen hörde av sig och var missnöjd.
Okay.
För att vi hade missat delar i boken, tyckte han då. Ja. Så det är ett som jag ställt in. Ja. Men nej, annars så tror jag inte. Men det klipp ner. Mm. Att det inte är liksom, det blir väldigt kort.
Ja. Ska flyga också?
Ja, precis.
Men du själv då?
Jo, men jag har väl också den problematiken att jag vet, ibland så tänker jag att det här tycker jag är så jäkla kul. Hoppas att hela världen håller med mig. Så att det, visst, den tendensen finns ju såklart. Jag tror att en sak som skiljer min podd lite grann från er, det är väl att jag också har tenderat att söka upp personer. Lite mer alltså, kända personer som jag också tänker så här, som gör bra tv. Nej, men liksom, det har varit en av mina idéer att jag vill prata med någon som är, till skillnad från dig Fritte, kanske jag inte söker upp någon på universitetet nödvändigtvis, utan det är kanske någon som är en mer en representant för det här ämnet, eller någon som är liksom, ja, men typ exemplet är väl Kajsa Ekis Ekman som jag hade nyligen när vi pratade om prostitution. Jag hade kanske kunnat gått och prata med någon som är ännu mer vetenskapligt förankrad i det här. Så att sådana saker kan ju då, nu svarade jag kanske lite luddigt på den frågan, men det, ibland blir det för smalt kanske för att jag är intresserad av det, men jag behöver också tänka på den här personen som jag ska bjuda in. Så att, och då brukar det oftast bli ganska bra om man får en bra, som du var inne på Fredrik, om man får en bra levererare, någon som pratar bra, så brukar det kunna rädda ämnet.
Ja, men ofta, min sambo är med och producerar podden. Eller, framförallt bollar vi ämnen ihop och hon är behjälplig på andra sätt också. Men titeln brukar ofta kunna avgöra om det är för smalt. Alltså om man så här, alltid vill att veta om beröring till exempel, då känner man att det här är bra. Mm. Det har du också haft ett avsnitt om. Men alltid vill att veta om beröring i Östergötland på 1700-talet. Ja, men då kanske det blir för smalt. men det var ju ett väldigt utdraget exempel här. Men lite så att man kan man koka ner det till någonting som låter sig förklara sin titel, så känns det också som att det liksom limmar bra med det vi gör på något sätt. Mm. Sen så finns det ju såklart undantag från den regeln också.
Mm. Hur viktigt är det för er med en liksom en profil som pratar, en lite upphåsad person? Så jag vet att du någon gång Fritte berättade. Nej, men att Henrik Schyffert kom till dig och pratade om vad är humor, eller?
Ja, ja.
Och att det var liksom, det gav inte så stort genomslag det i avsnittet, för att man skulle kunna tänka sig Henrik Schyffert kommer bli wow, men kan du berätta lite den balansen mellan person och ämne?
Ja, men det var ju en bra lyssning på det avsnittet, men det var inte bättre än något annat. Så uppenbarligen är min publik så här svårflörtade. De liksom, ja, bara för att Schyffert är med ska väl inte vi lyssna på det här, utan jag tror att de söker sig till podden för att de vill lära sig någonting, och sen är det liksom hur intresserade de är av ämnet som är det som betyder någonting.
Så personen är sekundär där?
Det skulle jag vilja säga. Ja.
Nej, men jag försöker, det har blivit tydligare för mig att det är verkligen viktigare för mig att ha och göra det jag, alltså de bra böcker och intressanta ämnen och att kändiskap kommer sekundärt. Att det är, för jag ser många andra poddar som hamnar i det det facket, och så blir det liksom att man faller för det här, för det är ju en dragningskraft i kändisar. Mm. Men att jag verkligen försöker och kämpar för att det ska vara böckerna som är det intressanta, och jag älskar ju när jag hittar liksom böcker som annars ingen hade läst, och som jag får hjälpa till och får en svung och kanske till och med hjälpa den att slå igenom. Mm. Jag är mycket mer intresserad av det, och få upp liksom spännande saker på bordet som annars inte får utrymme. Mm. Så att det är verkligen, sen har jag haft såklart Anders Hansen och massa sådana som sen har liksom blivit väldigt, men jag är inte ute efter det. Och det kan nästan vara tvärtom, att det är någon som är så här på PR-turné och ska komma och dra lite citat liksom. Och sen mer än att det är någon som verkligen, ja, snarare brinner för sitt ämne, om ni förstår vad jag menar. Det, och jag tror väldigt mycket på det, för min del i alla fall.
Mm. Har ni några såna här avsnitt som ni har spelat in som ni kände, det här blev inte bra? Om vi börjar med dig, Fritte. När du tittar på din stora produktion, har du haft något skräck?
Ja, men jag har väl haft ett par avsnitt som jag känner att jag är inte riktigt nöjd med. Det var någon gäst någon gång som hade ett språk, alltså delvis kanske på grund av ålder, eller ett sätt att tala som var ganska, gick ganska långsamt med ganska mycket pauser och harkningar och sådär. Och jag vill ju också att de personerna ska kunna vara med i en podd. Men det gjorde ju att klipparbetet blev ju enormt. Men jag tycker ändå att avsnittet blev helt okej.
Okay.
Men det är ju skönare, det här avsnittet kanske inte du behöver sitta och klippa varenda mening.
Jag kommer behöva dra ner hastigheten lite grann på vissa av er.
men sen har jag ett par avsnitt, men jag vill inte hänga ut några namn. Nej. Och sådär, men några avsnitt där de eller olika människor har hört av sig till mig och föreslagit ett ämne, och i ett fall så var ämnet lite oklart, tyckte jag. Och det kändes lite oklart hur den här personen hade koppling till det ämnet, men det var ändå ganska tidigt, så att jag tyckte att ja, men vi testar. Och sen så blev det väl helt okej, men det är kanske inget avsnitt jag skulle gjort idag.
Nej.
Men jag har lärt mig.
Sen tycker jag det är svårt också, för ibland kan jag själv känna att jag släppte så att det här blev inget bra. Men sen hör ändå, kan lyssnare höra av sig och säga att jäklar, det där var bra. Så att jag är lite försiktig med att liksom säga bara för att jag tycker något är bra eller inte bra, så är det är inte alltid det stämmer överens med. Men jag kan absolut ha haft gäster som, det är mycket klipparbete där det blir så här, jag får klippa ner som nästan hälften av det jag har sagt, för att det här liksom, det är för rörigt.
Mm. Man pratar för länge liksom, ger för långa svar.
Ja, eller ja, precis, eller för otydlig. Alltså, jag ser ju min roll som så här, kommunikatörsroll. Jag hjälper ju många också att liksom få fram budskapen, och ibland lyckas jag inte med det av olika anledningar, och så blir det dåligt. Men jag kommer inte på något skräckexempel direkt, men det förekommer ju definitivt.
Jag har ju faktiskt ett sånt här avsnitt, och det är verkligen det här, jag vill inte hänga ut henne, för det har egentligen ingenting med min gäst att göra. Jag vill bara verkligen betona det, att jag vill tala gott om alla gäster som har kommit, men det var det avsnitt som jag gjorde med Tina Rosenberg. Och det, jag vill tillskriva det mig väldigt, väldigt mycket. Man får gärna lyssna på det avsnitt, för det blev inget bra. Det var ett... vi träffades på Stockholms universitet, och hon var, jag tror hon var väldigt stressad och hade väldigt mycket att göra, säkert i en sån här period med mycket rättningar och tentor och sånt där, så att vi möts när hon är som allra liksom mest speedad, och sen så sätter vi oss ner och så börjar vi spela in, och det är liksom från början någonting som är, jag tror att jag kanske har varit otydlig med henne om vad liksom syftet var eller ingången i samtalet var, för att jag tror att hon upplevde mig, vilket man också hör sen när jag pratar, att det låter väldigt mycket som att jag har en agenda i det avsnittet, att jag så här, ämnet var vad är kön, vilket är en fråga som jag tycker är intressant, och den är ju väldigt så här, den finns ju nu i samhället väldigt mycket, och men jag är ju socionom i grunden, där den frågan fanns på socionomutbildningen också, det här att man liksom är socialkonstruktivistiska och vad är kön. Så när vi pratar så är det som att jag låter mycket mer liksom ifrågasättande än vad jag egentligen är, men jag ville ha någon slags akademisk debatt, hade jag tänkt mig, att vi skulle ha något här, två great minds som liksom har den här debatten. Men
det är jag och en till great mind.
Inte alls för mötet.
Nej, precis. Jag är så otroligt ödmjuk här. Ja. Nej, men det blev verkligen inget bra. Det lät som en konfrontativ skjutjärnsjournalist lite grann. Som så här, nej, men det kan jag verkligen, det är någonting som jag...
Men pratade du någonting om det efteråt?
Nej, vi gjorde inte det. Det var verkligen så här, tack då. Och sen, ja. Så gick jag och jag kände efteråt att det här blev inget bra. Och sen när jag klippte tänkte jag så här, men går det här att rädda i klippordet eller någonting som tänkte jag fel? Kändes det fel? Men sen när jag lyssnade på det så kändes det liksom inget bra.
Men det känns ju också som att utan att känna Tina Rosenberg, så det, hon är ju liksom en i perioder har hon ju varit en ganska ansatt person. Mm. Och ifrågasatt och hela den liksom, feministiska världen och queerfeminismen kanske också har varit liksom ifrågasatt och det finns mycket hat och hot kopplat till det, att det kanske är lätt att också gå in med lite så här, någon typ av mer eller mindre omedveten alltså misstänksamhet eller i alla fall försiktighet från en företrädare för ett sånt ämne, tänker jag.
Mm.
Det ska inte, i bästa fall ska det inte behöva vara så, men nu har jag hört den intervjun, så att jag ska inte säga vad som gick fel.
Nej,
du vet bättre själv.
Ja,
och men, hon absolut. Också. Det var kanske inte var bara ditt fel, tänker
jag. Nej, det var väl liksom hur vi dansade tango tillsammans.
Ja,
där, liksom, ja. Det
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Hur mycket tänker ni på era lyssnare då? När ni bestämmer vad ni ska för ämnen och när ni klipper, alltså, ser ni era lyssnare framför er?
Nej. Men jag brukar tänka ändå att mina lyssnare har gått ut gymnasiet och läser dagstidningen.
Du tänker verkligen gott om människor.
Ja, nej, men då tänker jag så här, men har du gått ut gymnasiet, har du en viss kunskapsnivå.
Mm.
Och läser du dagstidningen så är du liksom ajour med vad som händer i världen. Och den nivån vill jag ändå att gästen ska lägga sig på. Även om det är ett väldigt teoretiskt och svårt ämne, så vill jag att gästen ska förstå att det är den publiken som jag ändå tänker mig. Men det är ju väl en otrolig abstraktion, såklart. Men i övrigt så... Sen tror jag tänker lite grann. Jag har nog övervägande manliga lyssnare. Kanske 60% i alla fall, eller 65%. Och det kan ha att göra med så enkla saker som att det är fler manliga gäster. Och att det kanske är lite mer viktat på manliga ämnen.
Vad är ett manligt ämne då?
Ja, men det är ju till exempel historia och krig då.
Ja, just det.
Men,
intressant.
Ja, men och då kör jag kanske en trilogi om andra världskriget. 3 avsnitt med militärhistoriker. Och då är det 3 veckor där det bara är... Då kanske det är 80% manliga.
Då röker ut varenda kvinna i...
Ja, det är ett upplägg. Hemskt beteende egentligen.
Spännande.
Nej, du då, Fredrik?
Ja. Jag tror att vi har lite olika lyssnarskar faktiskt. Jag har... Dels så tänker jag på lyssnare väldigt mycket, eftersom när jag har en bok, så jag tänker alltid att den som lyssnar inte har läst. Så att min roll är ju att vara en bro mellan den som gästen och lyssnaren. För att jag har många gäster som kan vara, många är professorer och är väldigt så här, insnöd och väldigt högt upp liksom, eller nerbord i sitt ämne. Så jag får hela tiden liksom förklara och förtydliga så att lyssnaren hänger med. Så att det är väl min roll som jag tar.
Dunning-Kruger-effekten.
Vadå?
Dunning-Kruger-effekten.
Det får du berätta.
Vad det är en teori om att dumma människor tror att de är smartare än vad de är. Och smarta människor tror att andra människor är smartare.
Ja, just
vad
det.
De egentligen är. Så att är du smart, precis, och professor, så tänker du att alla runt omkring dig har samma begreppsapparat och liksom är lika snabba i sinnet som du är. Fast du egentligen behöver... sakta ner något.
Mm. Så jag kan ställa ganska dumma frågor för att, som verkar dumt. Och jag har till och med haft en gäst som sa så här, men har du inte läst boken? Mm. Och då förklarar jag, men lyssnarna har inte läst.
Så han tyckte du hade för dumma frågor helt enkelt.
Ja, det var någonting jag ställde som han efterhand undrade. Ja.
Men det tyder ju på hans bristande intelligens. Ja, eller i alla fall sociala förmåga får man väl ändå säga.
Ja, verkligen.
Ja. Men vi ska inte, nu är det en anonym person så att jag tänkte att jag kunde ändå sticka kniven i honom.
Ja, verkligen. Om du hör det här så vet du vad Fredrik kände.
Men sen, som lyssnarna ser ut så är det ju mer kvinnor än män. Jag tittade faktiskt igår, det är 56% kvinnor eller något sånt där. Men jag har varit ganska noga med att ha jämvikt med gästerna. Nu har jag faktiskt inte tittat på länge, men jag gissar att jag har fler kvinnor än män. Men jag vågar inte.
Har du någon tanke kring varför det är så? För Fritte pratar om 65% män och du har 56% kvinnor. Varför tror du att det är så?
Dels så hade jag redan från början hade jag det i åtanke. Jag jobbar lite med vissa jämställdhetsfrågor, alltså projekt med som har handlat om taltid och sådana saker, så jag är ganska medveten om det. Så jag hade nog det med mig. Och sen ganska tidigt så upptäckte jag också att alltså en av de svåraste gästgrupperna, och det är lite fördomsfullt, men det är ofta äldre män som pratar mycket och är dåliga på samtala. Så att då började jag ganska tidigt så här, var det en man och en kvinna som hade skrivit den, ja men då kollar jag om kvinnan kan, för jag orkar inte ha då, alltså överlag lite bättre på samtals så här, kvalitet upptäckte jag.
Så, intressant.
Men det var ganska länge sedan, så nu tänker jag inte så mycket, men nu sker det kanske omedvetet bara att men jag minns att det var så det liksom började och jag blev lite irriterad på det där.
Men din avgränsning också med att det är mycket psykologi och beteende, ja. Alltså den typen av ämnen är ju då, om man ska vara lite fördomsfull, är kanske också mer inriktade, att det har en större kvinnlig publik.
Ja. Det är jätteintressant, för jag märker ju också vilka ämnen hos mig som lockar kvinnliga respektive den manliga lyssnare. Jag har ju jag tror också en sak som skiljer min podd från era poddar är att jag tenderar att hamna ganska mycket i så här andliga frågor, religiösa frågor. Och det är någonting som äldre kvinnor lockas av mycket. Jag får många gånger mejl när jag har gjort sådana avsnitt där lite själsliga frågor så här, som ligger mig varmt om hjärtat. Så det är en sån grej som jag märker. Men däremot när det är såna här riktigt klassiska kallhamrade, ja men typ när jag hade Martin Chibby och han pratade om David Isak. Nu säger inte jag att det är typ ett manligt ämne, men det är ändå så här lite, det är en konflikt i grunden och så vidare, så här en liksom en krigsdrabbat område. Där fick jag liksom mer respons från män, så att det tycks vara skillnad i ämnen där.
Mm. Det vore intressant att titta liksom, utgivningen, totala utgivningen av facklitteratur under ett år. Alltså då pratar jag inte främst om kanske universitetslitteratur, utan om man tittar på de fackböckerna som ändå landar på, alltså på i akademibokhandeln. Alltså hur många är skrivna av män och hur många är skrivna av kvinnor? Alltså jag vet inte om det finns någon sån statistik, men det vore ändå kul att ta reda på. För när det gäller då historia och samhälle, vissa samhällsfrågor, så upplever jag som att det är ganska kantrat åt det manliga hållet, alltså på författarsidan. Men sen är det ju såklart kantrat åt andra hållet, eller kanske sådana här typiskt kvinnliga ämnen som då med träning, kost, motion, hälsa,
relationer, till viss
relationer, psykologi.
Men vi apropå det, vi gjorde faktiskt en liten mätning då med ett annat projekt, apropå det där med att om kvinnor och män pratar mer i poddar. Och det var en kompis som sa så här, med Värvet så låter det som att han, Kristoffer Thunfer, pratar lite mer när han har en kvinnlig gäst än när man läst.
Det har han blivit lite kritiserad för också, tror jag, att han...
Det kanske var utifrån...
Överhuvudtaget tycker man att han pratar för mycket.
Så. Ja, det gör han dessutom också. Men just att då mätte vi avsnitt och upptäckte att det var skillnad. Men det kan ju både bero på då att kvinnor kanske generellt är bättre på att kommunicera tvåvägs, medan det är många män som kommer och föreläser. Men just att det finns ju, jag upptäckte att det finns en liten skillnad, men sen finns det ju också kvinnor som pratar mycket och det finns män som är väldigt bra också, så att med så här, någon slags genomsnittsskillnad.
Här sitter det tre otroligt lyhörda killar till exempel. Am I right, guys?
Verkligen. Vi är ju verkligen sinnebilden för den moderna, förstående svenska mannen.
Lyssnande
mannen, ja, absolut. Ja. Och allmänbildade mannen.
Ja, det, framförallt det då. Ja. Är det du ska komma in på nu?
Ja, men min fråga är lite grann, varför tror ni att, nu kopplat till det här, varför tror ni att det är tre män som sitter här idag och är representanter för de här kunskapspoddarna? Alltså så här, har jag fel här? Men finns det kvinnor som driver den typen av renodlad så här, idag ska vi ta upp ett ämne. Vi har en fackkunnig gäst i frågan.
Ja, du har Lina Thomsgård som ändå är inne och touchar den dumma människor,
dumma
som,
människor
som hon har med en psykolog. Jag har glömt bort vad han heter.
Ja.
Mm. Björn kanske? Någonting.
Mm.
Ja. Det är skönt att jag har glömt bort namnet på killen. Mm. Eller hur?
Ja, ja, snyggt.
Så den är väl inne och touchar. Men i övrigt skulle jag säga att det är en ganska manlig domän. Och jag skulle säga att också att intervjupoddar i alla fall traditionellt sett har varit en manlig domän.
Mm.
Har du det?
Ja, men alltså om det är liksom de stora som började i Sverige. Jag menar att Kristoffer Trumpf han definierar väl sig som man, tänker jag.
Mm. Hur kan vi? Är ju också en sån stor podd, ju, Navid Modiri.
Exakt, ja. Och det finns ju flera andra. Det finns säkert jättemånga så här, kvinnliga intervjupoddar, men bland de större titlarna så känns det som att det är vanligare att kvinnor har en podd, där så två podd.
Mm.
Alltså två kompisar, två kollegor som pratar med varandra. Eller i andra konstellationer.
Mm. Däremot poddar som handlar om sex är vanligare, alltså fler kvinnor som håller i.
Mm.
Jag har ingen aning om varför, men jag har också tänkt på det. Men intervjupoddar, jag vet inte.
Mm. Just de här, för det finns ju fler. Jag tänker typ en podd som Raseriet, som handlar mycket om svartas levnadsvillkor i Sverige. Så den är ju en bildningspodd i allra högsta grad. Men den är ju mera... För det första är det är två tjejer som har den. Och de pratar med varandra.
Ami och
Fanna och Norby. Ja. De pratar med varandra mycket om de här frågorna. Så att och sen har de ju såklart också gäster, kunniga gäster. Men det är inte... Setupen är inte... Idag har vi det här ämnet och vi har bjudit in den här personen. Så det är klart att det finns många kvinnliga poddar som berör kunskapsfrågor. Så. Sista frågan då, bara, vad är era tips för personer som vill dra igång en podd som tar upp bildningsfrågor?
Gör det inte, det finns för många, marknaden är mättad,
Benjamin borde aldrig ha gjort det ens en gång.
Gör en ABF-kurs istället. Nej, men det är väl kul med konkurrens, men fundera varför du vill göra det och fundera om du kan hitta någon nisch som gör dig speciell på marknaden. Men sen är det också, samtidigt som jag säger det här så hör jag ju hur så här töntigt det låter. För att, jag kunde lika gärna sagt, ja, men gör det du själv brinner för och så här, testa det fram.
Så hade det låtit trovärdigt också.
Ja, så att jag backar helt och hållet. Jag tar tillbaka allt jag sa. På den här sista frågan då. Det är tidigare stämmer.
Det andra står för, ja. Okay.
Nej, men det är ju helt klart så att det gäller att hitta en nisch. Jag fick frågan för en vecka sedan som skulle, inte kunskapspodd, men en annan podd. Och det är ju riktigt svårt skulle jag säga. Men det går ju. För jag tycker det fortfarande kommer poddar som visar att det går om man har en ny take. Jag tänker på Fördomspodden som inte kom för så länge sedan. Som ändå
den är jätterolig.
Jag älskar den. Sen den kan vi enas om.
Ja, verkligen fantastiskt.
Ja, men sen nu har den kommit till att den har varit jätterolig och så börjar bli samma sak. Alltså alla tar ju också slut.
Mm.
Och det ska man ju tänka på.
Men det är det som är fantastiskt tycker jag med att göra det som vi gör. För att jag tycker inte att våra poddar tar slut på samma sätt. Det är inte nyhetens behag. För att, även om Emil Persson har olika gäster så när han berättar om den här att Hazar har blivit jagad av blodiglar så tänker man att nu har du kört det där liksom.
Mm.
Med all respekt för honom, jag tycker det är en fantastisk podd. Men när vi träffar nya gäster varje gång så tror jag att det är mera, vad ska man säga, det är lika slitstarkt som en gammal frällrävenjacka på det sättet att det är liksom åldras med behag. Men en grej som jag skulle vilja säga, det är ju att om du inte tror att du har stamina eller uthållighet nog att göra en podd under en längre tid, då är det ingen mening att du börjar.
Nej.
Alltså vissa börjar och gör 4-5 avsnitt och så här, men det flög inte, men du måste ju ha en plan för att ett halvår, ett år, för att överhuvudtaget ta en chans och liksom förstå om det här flyger. Och utan tålamod så kommer du ingenstans.
Nej.
Och det som du också var inne på tidigare, att seriös i research och verkligen respektera sina gäster och alltid liksom, ja, men alltid göra ett bra jobb och inte så här lämna saker halvdant. Var lite grann av en perfektionist i alla fall. Good enough är väl också okej, okay, men alltså man kan inte hålla på och göra saker halvdant.
Nej. Du skulle säga någonting, Fredrik.
Nej, men jag tänkte på det där med att man verkligen hittar sin grej, men också tänka just i långsiktigt, tror jag. För man ser ju, varje vecka kommer någon podd som säger, ja, det är kul idé. Man ser att det har varit en kul idé när man suttit och över glas vin. Men sen så här, vänta, det här kommer hålla, det är kul 5 avsnitt. Och sen är det liksom uttjatat. Man måste ju ha något som håller i längden, så att säga.
Mm.
Det tror jag skulle, och sen också att man heter någonting och att man nischar sig. Det finns så många poddar som att, vad handlar det om egentligen? Mm. Det är liksom, det är oklart. Och för att sticka ut att någon ska lyssna, tror jag man måste vara tydlig. Jag hade till exempel inte hetat. Jag hade nog hetat något annat med att startat nu.
Mm. Det hade jag också gjort, tror jag faktiskt, ärligt talat. Jag har efterhand kommit på bättre namn till den här podden än den jag har nu.
Varför är du missnöjd då?
Nej, men jag säger så här. Vet vad jag tror är den stora buggen? Det är kunskap. Jag tycker inte det är ett... Det är inget vackert ord. Kunskap är lite för mycket...
Det är för hårt.
Men det är förpliktande. Det är lite för mycket skola. Du har en läxa. Det här är kunskap vi ska banka i. Jag hade kanske snarare haft bildning... Jobbat med ordet bildning på något annat sätt. Mm. Eller någonting annat. Men just kunskap är lite för mycket. Skolministern. Ja, Jan Björklund.
Ja. Ja, det där är ingen aptitretare direkt. Ursäkta till alla liberaler och folkpartister där ute.
Nej, men jag skulle tipsa på alla fall. Namnet, vad man heter, hitta en nisch, men gör någonting, hitta något nytt. Och jag har ju ingen svar på vad det skulle vara. Men
vad skulle du heta idag då?
Vad jag skulle heta? Nej, men jag tror att jag kanske bara hade hetat någonting med just... alltså, lärare från lärare tycker jag är fint. Mm. Och det är för också att respektera gästen. Gästerna gillar det och det är en ära för dem. Mm. Så att jag gillar det. Men det är bara att det kan vara otydligt. Och jag tror att man ska vara... Ja, men precis som så här Fördomspodden. Eller så här, för sig så finns det ju lördagsintervjun som också kanske har ett oklart namn. Så här, lördag. Men just, här, just att om du ska starta något nytt, så väl något som verkligen beskriver exakt vad du gör. Om du vill att folk ska förstå det.
Mm. Jag skulle... Mitt tips till folk där ute, nu är jag novisen kring det här bordet. Men det är ju så att... Man pratar så mycket om de planer man ska ha. På ett sätt kanske jag säger lite grann emot det vad ni säger. Men det är ett komplement, ska jag säga. Det är att många pratar ju om att man ska ha en väldigt klar idé. Man ska ha det är nästan så här affärstermer, att man så här, någon slags plan. Jag har märkt att podden växer ju väldigt mycket av att göra den. Alltså till slut börjar man ju hitta sin röst. Jag hade en plan för vad jag skulle göra. När jag hör tidigare avsnitt så säger jag att så här hade jag inte gjort nu. Och att man liksom börjar prata... mera, eller man hittar sin egna röst och sen så börjar man hitta vägar och sen börjar man se plötsligt, ja, men det här är mitt verk. Mm. Det här är vad jag har gjort och de här vägarna kan jag börja ta. Du pratade fritt om att göra flera avsnitt på ett ämne. Sånt har jag också tänkt på nu, att jag ska göra något, liksom kanske göra 3-4 avsnitt med olika personer som olika infallsvinklar, att man liksom får låta det också bara växa av att man gör det. På något sätt. Hänger ni med?
Ja, men absolut. Ja, men så har det ju varit. Men jag tycker också en fallgrop är ju de som helst vill synas själva. Det finns många, liksom, det finns ju intervjupoddar där de gärna vill synas mer och mer och ta mer plats. Så att det blir dåligt, tycker jag. Eller nästan blir höga på sig själva. Att man liksom av den... Och jag tror att ska man göra just intervjupoddar, så kanske inte det ska vara drivkraften i längden. Liksom, någonstans. Utan det är snarare nyfikenhet och intresse, tycker jag.
Mm. Mm. Håller fullständigt med.
Hörrni, ett jättestort tack att ni kom och besökte min podd. Jag har ju lyssnat på båda era poddar och jag tror inte jag hade varit här där jag är idag om det inte hade varit så att jag hade inspirerats av er, lyssnat på er, och jag har ju, precis när jag hade startat podden så käkade jag lunch med Fritte och fick kloka råd också, så att jag vill verkligen tacka för er tid.
Ja, vi käkade lunch, jag och Fredrik också. Mm. För några år sedan.
Ja, faktiskt. Ja,
så har ni käkat lunch?
Nej, men det är dags för det.
Ja, absolut. Det tycker jag verkligen vi ska göra.
Ja.
Ja, och så kanske vi tre kan käka lunch också.
Ja, eller så tar vi nästa steg att vi någon gång käkar middag. Eller det kanske är lite väl.
Ja, alltså jag bara så här, jo men nej, det är inte väl.
Då får du ringa in Horace också. Ja. Ja, men det var jättekul och bra frågor.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Fritte Fritzon och Fredrik Hillerborg i avsnitt 27 av Bildningskomplexet. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar. På så sätt hjälper du fler personer att hitta till podden och jag blir glad att få läsa vad du som lyssnare tycker. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du gärna skriva till mig. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com. Kom också ihåg att följa mig på sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.